till ett nytt avsnitt av Läkarcentrums dagbok.
Ja!
Det var inte igår,
det var
om
det
man säger
inte. Jag är jättetaggad. Det var så länge sedan vi spelade in.
Det var typ en månad sedan. Det är
och
helt sjukt.
Jag måste be om ursäkt för att det är jag som har förstört allting genom att få halsfluss.
Ja, det har du verkligen. Mm. Jag är ganska besviken faktiskt.
Jag ber om ursäkt, jag ska bättra mig till nästa gång. Jag ska aldrig mer få halsfluss.
Tack.
Varsågod.
Jag uppskattar. Ja, nej men nu är vi tillbaka i alla fall. Friskare än någonsin.
Ja.
Eller något.
Och vi har med oss en ny programpunkt som vi tänkte testa.
Veckans bifynd.
Ja.
Nej, men i veckans bifynd tänkte vi att vi skulle ta upp någonting som vi har upptäckt sen sist som vi tycker är antingen väldigt roligt eller väldigt häpnadsväckande eller någonting som vi helt enkelt vill ta upp och diskutera här i podden.
Precis, det kan vara lite vad som helst. Det spelar inte så stor roll. Men någonting som vi vill snacka om som kanske inte är jätterelaterat till ämnet. Det behöver inte vara det helt enkelt.
Och som första avsnitt med veckans bifynd så skulle jag vilja ta upp en sak som kom upp i mitt Facebookflöde för några veckor sedan som jag blev väldigt intrigued över. Och rubriken på den här artikeln som kom upp löd: "Scientists just discovered a mysterious organ lurking in the center of the human head." Och det är då ett nytt par, eller ja, det är ju inte nytt för det jag har kunnat säga hela tiden, men ett nyupptäckt par salivary glands, alltså spottkörtlar, som är i nasofarynx, alltså jättelångt bak i svalget.
Mm.
Som de beskriver här i artikeln, troligtvis hjälper till under svällningsfasen, så att säga.
Okej, men då undrar jag, varför har man inte hittat de här innan? De är ju inte direkt gömda i någon liksom jättedjup del av kroppen.
Hela världen undrar samma sak. Det här är ju då en artikel som kom upp på min Facebook. Och hemsidan heter Science Alert. Bara så vi är tydliga med
källan här, så att
källan.
Det inte skäl någonting.
Nej, man tror att de här körtlarna innehåller både seröst och muköst sekret. Kan inte du berätta lite vad det innebär?
Jo, det serösa sekretet, om jag minns rätt, det innehåller proteiner som kan spjälka saker, typ amylas. Medan det mukösa, det är lite mer tjockt och så slämmigt.
Snyggt.
Ja.
Det är klart att man har vetat om att det har sekreterats saker därifrån och att det har funnits små körtlar som har producerat sekret. Men det nya är ju då att man tror att man har upptäckt en egen körtel.
Mm. Och den är ju då större eftersom det finns tydligen spridda jättesmå körtlar i
som
många delar
syns,
av munnen.
Ja, som bara syns i mikroskop.
Precis, de kan man ju inte upptäcka så om man kikar i någons mun. Men de här är liksom betydande. De är stora.
Man hittade det på en PET-scan, tror jag.
Okej. Okay.
Det är ju lite coolt att man fortfarande hittar nya saker om människokroppen hela tiden, även 2020.
Mm. Så länge har man hållit på och forskat på människokroppen ändå.
Men det kanske också säger någonting om hur betydelsefull den här sportkörteln är. Den kanske inte spelar så jättestor roll. Men i alla fall, kul att veta.
Ja, då vet man ändå om vilket organ man hade offrat om man var tvungen att offra något.
Ja. Det hade då varit tubercular glands som de har blivit döda till. De hade man valt.
Dagens avsnitt så hade vi tänkt att prata om demens. Och demens är ju som ett paraplybegrepp för många olika sjukdomar. Eftersom det finns olika saker som orsakar ett dåligt minne, eller vad man ska säga, minnesförlust och försämrad förmåga. Så. Och det som är vanligast då är Alzheimers, och det har nog de flesta hört talas om. Det är 50-70% av demenssjukdomarna utgörs av Alzheimers.
Och ungefär 100 000 personer i Sverige idag.
Okej, ja, det är jättemånga människor. Näst vanligast är då vaskulär demens. Och efter det kommer demens med Lewy-kroppar. Och efter det kommer frontotemporal demens. Och sen har vi också Parkinsons som vi kommer prata lite om. Mm. Men jag vet inte exakt.
Det är ju inte riktigt en demens. Men nej, det liknar ju lite i processerna.
Precis, så där tänkte vi ändå att det var relevant.
Mm.
Ska du börja prata lite om Alzheimers då?
Gärna det.
Ja.
Alzheimers är ju som sagt då den vanligaste orsaken till demens hos äldre. Och det karaktäriseras, som jag tror att de flesta vet, med minnesförlust, humör, personlighetsförändringar. Man kan få afasi, alltså att man har svårigheter att hitta ord. Dysorientering, man kanske helt plötsligt inte vet hur man tar sig hem.
Mm.
kognitiv dysfunktion, förlust av inlärda motoriska färdigheter, personlighetsförändringar. Men vanligt är ju att man har symptom länge innan man får diagnosen och att det kanske är symptom som man eventuellt själv inte märker av, utan att det kanske är omgivningen som tycker att man har blivit lite glömsk eller att man inte fungerar på samma sätt som man har fungerat förut.
Det där måste ju verkligen vara jättejobbigt för de individerna.
Att för känna omgivningen.
Att, ja, men också för just den personen att man vet, alltså att folk ska påpeka till exempel att man inte förstår.
Ja. Man vet ju själv hur frustrerande det är.
Ja. Folk som håller på att hacka på en hela tiden. Usch.
Nej. Nej. Det är inte okej. Men därför så är det ju väldigt viktigt när man undersöker demens är ju anamnes.
Mm.
Men jag tänker att vi ska prata lite om hur man diagnostiserar de här sjukdomarna senare.
Ja.
Jag börjar med de mekanismerna som ligger bakom Alzheimers sjukdom.
Mm.
Och det är framförallt två fundamentala problem som orsakar Alzheimers. Och båda går ut på en ackumulering, alltså en ansamling av proteiner i hjärnan. En av dem kommer från neuron i cortex, som alltså är den yttersta delen av hjärnan. Hjärnbarken tror jag att den heter på svenska.
Ja.
Som har sitt ursprung i proteinet amyloid precursor protein. De här proteinerna byts ut med jämna mellanrum, vilket typ allt i kroppen gör som vanligt.
Mm.
Och när de här byts ut så bryts de ner av olika typer av sekretas som är enzymer då. Och ett av dem är betasekretas. När det här betasekretaset bryter ner proteinerna så bildas en biprodukt kallad för betaprodukt. Och det är just den här betaprodukten som ställer till problem vid Alzheimers då de formar något som kallas A-beta-amyloid som ansamlas i vävnaden helt enkelt. Och det här gör till exempel att utskott från neuron, alltså celler i hjärnan, i cortex, alltså hjärnbarken, fastnar i de här A-beta-amyloiden och bildar plack. Och det är alltså en del i problematiken när man har Alzheimers. Något som är lite extra intressant är att genen som kodar för det här proteinet, amyloid precursor protein, finns på kromosom 21. Och patienter med Down syndrom som har en extra kopia av den här genen för att de har en extra kopia av kromosom 21 har alltså högre risk att utveckla Alzheimers i och med att de har en extra gen som kodar för amyloid precursor protein.
Mm. Och det är ju någonting som man kanske måste tänka på då. Eller det vet man ju om då som läkare. Att kanske hålla utkik efter sådana tecken hos personer som har Down syndrom.
Mm, för det ändå är ganska vanligt.
Precis, och det inträffar väl också då i en yngre ålder eftersom det beror på generna.
Mm.
Det är inte slumpmässigt på samma sätt.
Mm. Okej, det här var alltså en av de två problemen. Det andra proteinet som ställer till problem kallas för tau, eller T-A-U. Jag har alltid sagt tau, men det här är ju så här vanligt för oss två, vet jag, att vi brukar läsa saker och så tänker vi att de uttalas på ett visst sätt.
Och vi två uttalar dem på det sättet och pratar med varandra på det sättet.
Så det här har ju befästs under två år.
Ja,
men
absolut.
Sen så pratar man med någon läkare som inte förstår vad man säger och skrattar när man uttalar något medicinskt ord på ett visst sätt som visar sig vara fel, så jag vet inte.
Ska vi ge exempel vad vi uttalar fel?
ACE istället för ACE. I ACE-hämmare.
Ja, okej.
ACE-hämmare.
Just det. Och sen, alla kanske inte känner till det, men Norrlands universitetssjukhus, även kallat NUS, men vi säger ju NUS.
Ja, det har man ju också fått lite skit för.
Absolut. Befogat.
Ja, absolut.
Mm.
Ja, tau blir alltså problematiskt för Alzheimers sjuka om de blir hyperfosforylerade, alltså får en massa fosfatgrupper på sig. Tau ska egentligen ordna upp proteiner som ger cellen sin form och stöd. Det kallas också för cellskelettet. Man kan tänka sig lite som att precis som vi människor behöver ett skelett för att liksom stadga upp oss. Om vi inte hade det så skulle vi vara någon slags ostyrslig halvsörja. Så behöver också cellerna sina egna skelett för att ha sin form och få sitt stöd. Och det är alltså Tau som har ansvar för att ordna upp det här. Och när Tau blir hyperfosforylerat så kan det inte längre ordna upp cellskelettet, vilket ger cellerna en väldigt konstig form. Mm. Och det kan man se i mikroskop när man tittar på vävnad som har den här typen av ackumuleringar som kallas för tangles. Mm. Det kan man ju såklart inte se på levande människor, men man kan se det på kadaver om man undersöker deras hjärnvävnad.
Precis.
Det är inte helt klarlagt om det är de här placken från amyloid precursor protein eller om det är de här tanglesen av tau som bäst korrelerar med demensgraden. Men en del menar att de här tanglesen speglar svårighetsgraden av demensen bättre än vad placken gör. I och med att beta-amyloidplacken kan uppkomma flera årtionden innan den kognitiva nedsättningen märks av. Så att fastställa plack behöver inte betyda att personen är dement. Utan det kan man ha även utan att ha några symptom på demens överhuvudtaget. Tau däremot kommer senare i processen och är därmed en bättre markör för att diagnostisera demens. Okay. Om man hittar det.
Mm.
Och det man kan se på hjärnor som har drabbats av Alzheimers är att de kan ha olika mycket atrofi, alltså förtvining kan man säga, av vävnaden. Och det man kan se är att de fåror eller vecken eller vad man ska kalla det som man kan se om man tänker på en klassisk hjärna, hur den ser ut, så har de ju som lite veck. Och de här vecken blir bredare samtidigt som utbuktningarna blir smalare i och med att vävnaden faktiskt fysiskt tynar bort. Och det som är svårt med Alzheimers är ju som sagt att det går ju inte att ta vävnadsprover i hjärnan på en levande patient på samma sätt som det kan göra många andra organ. Så vi kan ju inte se de här neurotiska placken eller tanglesen i mikroskop när personen lever. Utan det kan bara fastställas efter döden egentligen. Däremot så kan man ju med ryggmärgsprov analysera olika mängder tau och fosforylerat tau och sånt där.
Mm.
En lite intressant grej som jag hittade när jag researchade det här är att man har hittat man har tagit fram ett blodprov som kan ge en tidig diagnos av Alzheimers sjukdom.
Det är ju jättebra.
Mm. Det här är nytt för i år.
Då slipper man göra ryggmärgsprov också.
Ja, det är ju väldigt invasivt att göra ett ryggmärgsprov.
En infektion där kan ju vara rent av dödligt.
Ja. Och även beroende på hur långt man har kommit i processen. Är man redan förvirrad och har en kognitiv dysfunktion och sen ska lägga sig och göra ryggmärgsprov kan ju vara ganska problematiskt.
Mm.
Men alltså, det man har hittat, det här har jag hittat då på läkartidningens hemsida. Man har hittat en markör i blodet som mer exakt kan diagnostisera Alzheimers i tidiga stadier av sjukdomen. Och det här blodprovet som forskarna har utvecklat upptäcker det fosforylerade tauet i blodet.
Wow!
Ja, det har man ju inte kunnat se innan. Jag förstår inte riktigt hur man kan se det i blodet när det bara finns i hjärnan.
Ja, det undrar jag också.
Och det är väl det som är det häpnadsväckande med den här upptäckten, att man inte har kunnat se det innan.
Då får vi ju verkligen hylla de här personerna som har gjort det här.
Verkligen.
För det är ju jättekult och superviktigt med tanke på att det är så vanligt med Alzheimer, så det är en stor sjukdom, verkligen.
Mm. Och hur lätt det kommer vara att bara på ett blodprov kunna analysera det här
jämfört
med att skicka så många äldre människor på ryggmärgsprov.
Absolut, och vanligtvis så brukar man ju med Alzheimers oftast bara utesluta andra sjukdomar. Och sen om det inte är någonting annat, ja, då brukar man tänka att det är Alzheimers. Men det är ju inte heller 100-procentigt förrän man har gjort en obduktion och kollat på hjärnan. Liksom.
Precis.
Även om ryggmärgsprovet är en bra indikation.
Ja, verkligen.
Mm. Mm. Den näst vanligaste sorten av demens, det är vaskulär demens. Och vaskulär demens, det hör man ju lite på namnet vad det handlar om. Att det handlar om blodkärlen i hjärnan. Och då kan det bero på olika saker. Men en anledning är till exempel efter att man har fått en stroke. Eftersom en stroke innebär då att man har minskat blodflöde till olika delar av hjärnan för att du har fått en blodpropp. Och om de delarna av hjärnan som hanterar minnet blir skadade, då kan man ju förstå att man kan få demens av det här.
Mm.
Sen kan det även vara hjärnblödningar eller förträngningar i små kärl som går mot hjärnans inre. Och det kan ju bero på till exempel högt blodtryck eller högt kolesterol eller diabetes som ger såna här kärlförträngningar.
Så det behöver ju alltså inte vara något slags, något, vad heter det, något klart event, alltså en blödning.
Nej,
eller en
precis.
Ischemi som har gjort det här, utan det kan vara någonting som kommer långsamt också, precis som en vanlig Alzheimers demens.
Ja, men precis. Att man går länge med högt blodtryck och bitvis så blir man sämre och utvecklar en demens. Så det kan ju likna någon annan sorts demens. Men grejen med den här är ju att ju fortare man upptäcker det och kan sätta in en behandling för till exempel högt kolesterol eller högt blodtryck eller diabetes, så kan man ju minska utvecklingen och pausa liksom. Så att det inte blir värre än vad det redan är. Så det är ju väldigt, den har ju bra utsikter på ett sätt som kanske inte andra sjukdomar har.
Nej. Men för det är ju också lite intressant det här med snabb handläggning. Alltså att det är viktigt att hitta en diagnos ganska snabbt.
Ja.
För att även med Alzheimers så de behandlingar som finns där, det finns ju ingenting som kan stoppa utvecklingen. Men man kan bromsa
försämringen.
Precis. Mm. Och då är det viktigt att man sätter in medicin så snabbt som möjligt. När det förhoppningsvis bara är en mild eller en måttlig demens och inte har blivit en svår demens. För att då är det mycket svårare att göra någonting åt det.
Det är jätteviktigt att tänka på.
Mm.
Att om man skulle märka att någon i ens omgivning börjar bli lite virrig, att inte så här skjuta på det utan kolla upp det.
Mm, verkligen. Ja. Och det kanske man själv får komma ihåg när man är gammal.
Om man känner att ens minne börjar bli dåligt.
Ja, eller om de påpekar det.
Mm.
Att försöka
ta det på allvar.
Mm.
Kanske svårt att säga.
Jag kan tänka att det är svårt. Ja, precis.
Man har nog stoltheten mot sig, skulle jag tro.
Definitivt.
Nu tänkte jag prata lite om Parkinsons. För Parkinsons är ju kanske inte direkt en demenssjukdom, men vi tyckte ändå att det passade in här. För att, som jag kommer att berätta om, så kan man utveckla demens när man har Parkinsons.
Mm. Och mekanismerna är ju ändå ganska lika.
Precis.
En viss typ av demens, nämligen
demens med Lewy-kroppar.
Mm.
Ja, därför tänkte vi att vi skulle prata lite om det. Om man ska försöka beskriva Parkinsons så tycker i alla fall jag att det är bra att börja med att förklara hur rörelser signaleras från motorkortex till våra muskler som ska utföra rörelsen. Signalen uppkommer i motorkortex, alltså den delen av hjärnbarken som styr rörelsen helt enkelt. Ja, en del av den grå substansen. Därefter leds signalen i nervbanor till ett område i hjärnan som kallas striatum. Och antingen här så kommer signalen att stoppas, vilket gör att vi inte kommer röra oss, eller så kommer signalen att förstärkas och då får vi upphov till muskelrörelse. Och förstärkningen kommer i form av dopamin som utsöndras från ett närliggande område, nämligen substantia nigra. Och utan dopamin som förstärker signalen så kommer det inte skapas någon rörelse. Och i Parkinsons sjukdom är det just detta som är problemet, att de nervceller som producerar dopamin i substantia nigra inte fungerar och man får därför svårt att röra sig. Och sen så tänkte jag på den här ramsan som vi lärde oss för att komma ihåg de vanligaste symptomen på Parkinson.
Ja, just det.
Jag tänkte att jag kunde ta upp den, för då får man en lite snabb review liksom.
Mm. Den är väldigt bra.
Mm, den är jättebra. TRAP heter den. Och jag brukar tänka på att eftersom man har svårt att röra sig när man har Parkinsons kan man känna sig fångad.
Mm, man är som trapped i sin egen kropp.
Så TRAP står då för tremor, rigiditet, akinesi och postural instabilitet. Och det här kanske låter jättekonstigt. Det betyder alltså skakningar.
Tremor är skakningar.
Precis, tremor är skakningar. Man blir stel.
Rigiditet, stelhet.
Precis. Akinesi är att man får svårt att röra sig. Och postural instabilitet är ju då att man har problem med balansen.
Yes.
Om man nu hade kollat i mikroskop på hur substantia nigra, alltså det här området som skulle utsöndra dopamin, om hur det ser ut då hos en person med Parkinsons, så hade man sett som små runda formationer inuti nervcellerna. Och det är någonting som kallas för Lewy-kroppar och är en sorts felaktig ansamling av ett protein som annars behövs för frisättning av signalsubstanser. Och de här Lewy-kropparna då, de kan även tas upp från en död nervcell till en levande och på så sätt kan den här förstörelsen av hjärnan sprida sig från substantia nigra till cortex, till hjärnbarken helt enkelt. Och när detta sker så utvecklas även demens. Men detta sker endast hos 10-15% av patienter med Parkinsons. Så att det är inte en jättestor del. Men en del, några får demens.
Mm.
Och då kommer vi ganska enkelt in på nästa demenssjukdom. Snack. Vilket är en annan demenssjukdom som också beror på formation av Lewy-kroppar. Och den kallas såklart demens med Lewy-kroppar. Varför inte? Och här har jag då förstått att det tydligen är skillnad på demens med Lewy-kroppar och Lewy-kroppsdemens. Det här Jaha. Gjorde mig väldigt förvirrad.
Jag trodde att det var samma sak.
Ja, men det är inte det. Utan Lewy-kroppsdemens, det är ett övergripande namn för både Parkinsons och demens med Lewy-kroppar.
Okej.
Väldigt lätt att förvirra sig här.
Verkligen.
Med uttrycken.
Mm.
Det verkar som att denna sjukdom antingen är en progression av Parkinsons, så att när Parkinsons har gått för långt så har Lewy-kropparna spridit sig till cortex. Så är det hos vissa personer. Eller så kan den uppkomma hos personer som inte har Parkinsons och inte haft Parkinsons heller. Och i denna sjukdom har Lewy-kropparna istället för att stanna i området kring substantia nigra hamnat i hjärnbarken och även i hjärnstammen. Och detta gör att man får en mer komplex sjukdomsbild. Det är inte bara det här med motoriken som blir påverkat, utan det blir även andra saker. Till exempel så kan man få en slags störning av REM-sömnen. Man förlorar den funktionen som gör att man är förlamad när man sover. Och då börjar man röra på sig jättemycket. Så det kan vara ett tidigt tecken.
Kan det vara att man typ går i sömnen då?
Jag antar det. Men, eller bara att man rör sig väldigt mycket under REM-sömnen. Att man liksom så här slår runt typ och sånt där. Jag vet inte om man går, men ja, kanske.
Vad läskigt, vad obehagligt.
Ja.
Om man inte gjort det innan. Vissa människor gör ju det ofta. Så rör sig jättemycket i sömnen.
Ja, verkligen.
Mm.
Man kan också få en förändrad personlighet och humörsvängningar eftersom frontalloben av cortex kan vara påverkad.
Mm. Det är ju typ samma med alla demenssjukdomar, tänker jag.
Ja, att man kan få den här personlighetsförändringen.
Mm.
Dessutom påverkas både det viljestyrda nervsystemet, alltså CNS, och det som vi inte kan påverka, det autonoma nervsystemet.
Hur utreder man då en demenssjukdom? Jo, man börjar ju då oftast i primärvården där det är väldigt viktigt med patientens egna anamnes. Alltså sjukdomshistoria eller berättelse.
Ja.
En redogörelse av patienten helt enkelt.
Mm. Som patienten själv får berätta.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ja, man kan ju ställa lite frågor, men...
Precis. Och det man framför allt då vill ha ut är ju såklart vad symptomen är, när de började, hur de har utvecklats, vilka problem upplever man i vardagen och så vidare. Och även viktigt att ta kontakt med de närstående som är med patienten i vardagen, som kanske har andra perspektiv på vad som funkar och inte funkar än vad patienten själv har.
Mm.
Sen gör man ofta lite olika test. Man ska bedöma bland annat somatisk och psykisk status. Till exempel görs det ofta med ett MMT och klocktest.
Ja.
MMT står för mini mental test.
Och klocktest, det är ju när man ska be patienten att rita en klocka. Och har patienten en demenssjukdom så kan det vara svårt.
Mm.
Ja, det kan vara så att siffrorna hamnar fel eller det går inte att sätta ut visarna.
Ja,
eller så.
Någonting är problematiskt helt enkelt.
Ja.
Det här MMT-testet tänker jag att du ska få testa på nu.
Oj!
Mm.
Blir jag ställd
på pottkanten?
Jag känner det.
Där får du stå och balansera.
Ja. Oj, oj, oj. Okej, ja visst. Kör på.
Men jag tror att det här ska gå bra. Mm. Nu är jag inte utbildad i att utföra sådana här test. Vilket
Nej.
Man ska vara om man ska utreda en demenssjukdom.
Mm.
För det är ju inte bara svaren heller som är
okay.
Det enda som
betyder
någonting. Utan det är ju liksom, ger man en omedelbart svar? Eller har man några språkliga svårigheter? Har man uppmärksamhetsproblem eller något sånt där?
Okej.
Okay. Mm. Det är ganska långt så jag tänker att jag väljer ut några frågor här som du ska få svara på.
Det låter bra.
Mm, nu kör vi.
Mm.
Vilket årtal har vi nu?
2020.
Vilken årstid har vi nu?
Vinter. Höst.
Ja, något sånt. Vilken veckodag har vi då?
Måndag.
Vilket datum har vi då?
Den 30.
Vilket län är vi i nu?
Västerbotten.
På vilket våningsplan är vi på?
3.
Nu kommer jag säga 3 ord som du ska komma ihåg till slutet av det här testet.
Okej.
Okay. Hus, kanin, tåg.
Hus, kanin, tåg.
Mm.
Okej.
Okay. Nu vill jag att du drar ifrån 7 från 80. Börja nu.
73.
Mm, och så minus 5. 7 menar jag.
Minus 7 igen. 65.
Lite mer.
66.
Mm. Och så 7 igen.
Okej. Okay. 59.
7 igen.
49 var det först.
59 minus 7.
42.
42.
Nej.
59 minus 7.
Aha, 52.
Ja.
Ja.
Och 7 bort igen.
Det här är jättejobbigt. Alltså jag är extremt dålig på huvudräkning. 45.
Mm. Tack, det räcker.
Ja, tack. Tack,
det står att jag ska säga det.
Ja, vad bra. Ja, jag trodde att du så här avlastade mig. Du bara, du klarar inte mer. Jag hade inte klarat
men
mig.
Alltså, jag är ju typ irriterad på att de har valt 7:ans tabell. Jo, för det är ju typ den svåraste.
Det är därför de har valt den. De vill att det ska vara lite svårt. Det kan inte vara för lätt.
Det är skitsvårt.
Hade de valt 5:an så hade det ju varit jättelätt.
Mm, det är sant. Vilka 3 ord var det jag bad dig lägga på minnet?
Hus, kanin, tåg.
Snyggt.
Jag har inte...
Det hade jag glömt bort till och med.
Ja, jag hade inte fuskat.
Nej, hur skulle du kunna fuska?
Ja, men om jag skrev ner dem.
Ja, nej. Bra.
Ja.
Ja, det är ju lite olika övningar här, bland annat än man ska rita av en figur och sånt där. Men jag tycker att du klarade dig rätt så bra.
Tack så mycket. Även fast det var lite svårt med huvudräkningen.
Ja.
Men det har jag alltid haft svårt med. Jag tror inte att jag håller på att bli dement. Jag hoppas inte i alla fall.
Nej. Nej, men det är i alla fall ett test som man ofta gör då. Och så får man lite olika poäng, där 30 är maxpoäng. Och sen så kan man utvärdera om man då har en mild eller medelsvår eller svår demens utifrån hur många poäng man får.
Mm.
Sen så, som sagt, så är det ju viktigt att se till så att det inte är någon annan diagnos som är ansvarig för symptomen som patienten upplever. Mm. Det kan till exempel vara depression, en isolerad minnesstörning. Det kan, alltså, man kan ju bli konfunderad vid en infektion eller sådär när man är äldre.
Till exempel en urinvägsinfektion.
Ja, ger ju ofta förvirring.
Mm.
Det kan vara hjärntumör, CNS-infektion, subdural hematom, en massa sådana saker.
Mm.
Och därför så gör man ju ofta en CT på hjärnan. Det är ju en...
För att utesluta.
Ja, precis. Mm. Sen ska man alltid utesluta via blodprov hyperkalcemi.
Mm.
B12-brist, hypotyreos. Ja, man ska också ta EKG och lite sådana saker.
Mm.
Och om det är någon osäkerhet överhuvudtaget i bedömningen så ska man ju såklart kontakta en specialist där man kan utföra en ryggmärgsprovstagning.
Just det. Jag fick ju då ett litet tips från mamma att vi borde ta upp att demenssjukdomar är något som man ibland kallar för de anhörigas sjukdom.
Mm.
Eftersom familjerna till demenssjuka ofta kan drabbas väldigt hårt av såna här sjukdomar.
Mm. Kan även vara värre för de anhöriga än för patienten.
Absolut.
Till och med.
Och det kan man ju tänka sig att när en anhörig eller någon som man tycker mycket om och så börjar förändras och kanske inte förstår sitt bästa längre och inte känner igen en och man får en sån här
personlighetsförändringar. Ja.
Det måste vara jättejobbigt.
Ja, jag har ju jobbat på demensboenden.
Mm.
Hur många blir det? 5 demensboenden tror jag.
Mm.
Demensavdelningar i alla fall. Både som, eller både när jag var yngre och så var så här aktivitetsanordnare. mitt första jobb som 15-åring. Men även som undersköterska.
Mm.
Och jag tycker att det är jättekul att jobba, eller har tyckt att det är jättekul att jobba med äldre med demenssjukdom. Det låter jättefel.
Nej, det tycker inte jag alls. För att om man ska orka jobba på ett demensboende då tycker jag att man måste kunna se det roliga i det och det positiva i det.
Ja, det måste man ju faktiskt.
För det måste ju finnas, alltså, det måste ju vara jobbigt på många sätt och vis. Men man måste se ljusglimtarna.
Ja.
Ja, du kan ju få berätta lite om
ja, vad alltså, du tyckte. Jag har ju berättat lite situationer för dig som har varit helt bizarra.
Precis.
Och ett exempel på det där det var väldigt bra att jag såg det komiska i det.
Ja.
För att annars hade jag ju nog sagt upp mig på direkten.
Ja.
Var ju när en boende gick in i en annan boendes rum och satte sig mitt på golvet och bajsade helt enkelt.
Ja, och jag blev ju förskräckt när jag fick höra det här som ni kanske förstår. Men nu har jag vant mig. Jag tycker inte att det alls att det är
så konstigt, eller?
Nej, men nej!
Okej.
Nej, okej. Okay. Ja, men det är jag kan förstå.
Det var en ganska jobbig situation så där 10 minuter innan man skulle sluta.
Mm.
Att försöka få henne att ta sig därifrån, framförallt torka upp, se till att hon är ren. Men hon tyckte, alltså, man, ja, även om de kognitiva förmågorna försvinner så är de ju fortfarande lika fysiskt starka, många av dem. Och hon var ju då väldigt bestämd och tyckte inte alls att vi skulle komma och ställa upp där inne, utan hon tog ju tag i sin avföring med sina händer och lämnade lite märken på väggar och skulle ta tag i oss för att vi fick absolut inte vara där. Och den här bonden som bodde där egentligen blev ju såklart jätteupprörd. Det är, man vill ju såklart inte att någon ska sätta sig och bajsa på ens sovrumsgolv.
Nej.
Ja, det tog ganska lång tid att försöka övertala henne till att vi behövde tvätta hennes händer och torka upp och att ta med henne därifrån. Även om det kan vara kul att tänka tillbaka på det nu för att det var en så himla bizarr situation, så var det ju inte så himla kul där och då.
Nej.
Dock så finns det ju många situationer där det har varit kul.
Mm.
När folk har sagt lite roliga saker. Det blir ju lite samma som när barn säger saker som man själv inte har tänkt på.
Mm.
Som blir lite roligt. Som en tant, vi ger henne ett pseudonym.
Okej, ett annat namn.
Ja, vi kallar henne för Asta.
Mm.
Som vi satt en kväll väldigt sent och alla andra hade gått och lagt sig och hon var fortfarande pigg. Så frågade jag henne, men Asta, är du inte trött än? Och svarade hon, nej, jag har inte dött än, men det kommer väl också så småningom.
Men åh.
Hon var ju liksom helt seriös. Ja, det är lite svårt att hålla mig med skratt.
Hon trodde att du sa dött.
Ja, hon trodde det.
Har du inte dött än?
Ja. Men. För hon hade ju inget skämt på sin röst. Alltså så.
Nej, hon var helt seriös.
Helt seriös.
Nej.
Så en annan boende som kom en morgon med SVD och frågade vilket datum det var. Och vi svarade, ja, det är den andra. Då tar han fram sin bläckpenna och stryker över på SVD datumet där det stod första och skrev andra istället. För de hade ju såklart skrivit fel på tidningen, för det var ju den andra, inte den första.
Rätt ska vara rätt.
Rätt ska vara rätt. Det är också viktigt för många.
Absolut. Nej, men absolut finns det både härliga minnen och lite mer mindre härliga minnen.
Det går ju both ways. Men någonting som jag lärde mig var ju att det här som vi säger att det drabbar närstående ofta värre, i alla fall senare i förloppet. I början kan det ju vara jätte psykiskt svårt att acceptera att man har en sjukdom som inte går att bota, som bara kommer att bli värre och värre, och veta om att jag kanske inte kommer komma ihåg vem mina familjemedlemmar är.
Mm.
Och att man kommer behöva hjälp med allting.
Mm.
Men däremot senare i förloppet, så vad jag märkte i alla fall på de flesta var att många var väldigt glada.
Mm.
De lever ju i sin lilla bubbla, i sin egna lilla verklighet.
Mm.
Men det var ändå mycket skratt och
glädje och,
även om
kärlek.
Även om vi inte alltid kunde liksom förstå varandra ens, för att det var språkliga svårigheter och allt vad det nu var, så var många ändå glada, som jag uppfattade det, i vardagen. Liksom.
Absolut.
Mm.
Det här tycker jag var en jättehärlig avslutning på avsnittet, att få höra dig berätta lite. Och med det så tackar vi för oss.
Tack och hej!
Puss och godnatt!
Puss och godnatt, hejdå!
Hejdå!